Det är en ny vecka i soon to be NATO-landet Sverige och det här snackar vi om idag. Historiska beslut har fattats i helgen som gick. Finland är nu redo att skicka in en NATO-ansökan och den inte så väl bevarade hemligheten om att Socialdemokraternas partiledning vill gå med i NATO kom under söndagskvällen alla till del. I slutet av förra veckan delades den säkerhetsanalys som utgjorde grunden för det socialdemokratiska beslutet med allmänheten och det var tydligt vad den ville förmedla. Sverige ska med i NATO. Om en späckad NATO-helg, den obefintliga debatten och vad som händer nu, det snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herdy och Vänsterpartiets partiledare och NATO-motståndaren Nooshi Dadgostar. Välkommen Nooshi.
Tack
så mycket.
Kul att
ha med dig i podden.
Kul att vara här.
Efter en mycket händelserik helg så ser det ju nu ut som, och vi spelar in idag tisdagen den 17 maj, och det ser ut som att Sverige är på väg att skicka in sin medlemsansökan i NATO. Och vad tror du att det innebär för Sverige?
Det beror på, tror jag. Vi ska ju fortsätta arbeta för att det inte ska bli så mycket sämre än vad det är. Men de farhågor som vi har lyft upp, det är ju att vi inte kan ha självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Att vi får en eskalering av konfliktnivån i vårt närområde och kring Östersjöområdet. Att vi får hantera och planera för kärnvapenanvändning på ett sätt som gör att vi också har svårt att liksom fortsätta jobba för nedrustning av kärnvapen. Och det finns säkert flera saker. Det här går ju att likna vid ett EU-inträde egentligen. Det kan säkert växa och det kan minska utifrån hur den här föreningen utvecklas. Men vi har lyft fram något som jag tänkte särskilt på var när man har pratat med våra danska och norska kollegor hur försvarsmakten förändras och anpassas till ett mer offensivt NATO-struktur. Alltså våra tjejer och killar ska vara ute mer i NATOs tjänst och jobba liksom där ute någonstans. Afghanistan, Irak, andra länder. Och alla de här delarna behöver vi vara vaksamma på. Och motverka, får man säga. Så det beror lite på hur vi själva jobbar.
Vad betyder det att den här processen med ett NATO-medlemskap har gått så fort? För att vi snackar ju om några månader här. Mm.
Som alla vet har vi verkligen ifrågasatt det. Därför att det är så ett stort, enormt beslut. Det handlar om svensk alliansfrihet som vi har haft i över 200 år. Som har hållit Sverige utanför krig lika länge. Vi är ju faktiskt det land i världen som har hållit oss undan krig längst, några år längre än Schweiz de facto. Så det är ett väldigt framgångsrikt arbete som vi har haft. Och vi fick, alltså den ryska aggressionen som vi har vetat länge finns där. Man ska veta att Ukraina har varit utsatt för en ockupation ända sedan 2014 och ockupationen av Krim. Och eskalerade plötsligt den här konflikten oerhört mycket. Vi har ju krävt av regeringen att vi ska hjälpa Ukraina ännu mer. Med allt ifrån militärt stöd till humanitärt stöd. Men också strypa inkomsterna för Putin genom att strypa rysk gas och olja. Det har regeringen inte gått fram med och gjort någonting av. Utan man har börjat plötsligt inleda NATO-debatt. Eller egentligen inte en debatt utan förändra sin egen position i NATO-frågan och gå in där. Vilket vi tycker på ett sätt, det var inte relaterat till frågan. Det hjälpte inte ukrainarna att vi skickade in en medlemsansökan i NATO. Så vi är djupt besvikna och bekymrade över att det inte finns en mer folklig förankring i detta. Det här är ju en del av svensk identitet, får man ju säga.
Ja, men jag tänkte lite på det här med förankringen. För att nu hänvisar diverse debattörer och ledarskribenter och så att det finns en folklig förankring för att man kan se det på opinionsundersökningar eller tycka att interna partiprocesser har varit liksom, en del av den folkliga förankringen. Är det verkligen så?
Ja, man hade ju önskat att alla medborgare var med i ett parti. Typ alla var med i SAP. Men det är tyvärr inte så. Och några opinionsmätningar, det är inte val. För då hade vi inte behövt ha val, tror jag, i en demokrati. Utan vi kunde bara mäta. Utan ett val handlar ju om att, och det hör jag väldigt många säga till mig. Jag hänger inte med, men jag hade säkert kunnat sätta in mig om det var en valrörelse. Där vi kunde debattera med varandra och titta på, för det finns ju olika sätt att se på hur Sverige tryggar sig själva och sina medborgare. Det här handlar inte om att så här, några vill ha mycket trygghet och några vill ha lite. Den säkerhetspolitik vi har haft i Sverige har ju just minskat hotbilden mot oss, har ju just hållit oss ifrån krig, har ju skyddat oss bättre än många andra länder som just är i NATO. Och risken är, det här är ju ett sånt här beslut som går att liknas vid EMU, EU, det har ju också många utredningar sagt, därför att vi ger ifrån oss makt över oss själva och våra beslut. Så det här är en typisk folkomröstningsfråga. Det finns massa andra länder som har haft folkomröstningar om detta. Och vi hade ju önskat att vi kunde ha en folkbildnings- och valrörelsekampanj.
För att det är väl det som många upplever nu. Jag hörde i Studio 1 så hade de intervjuade de någon mamma som satt och lekte med sitt barn i Karlskrona. Liksom, och bara, jag hade röstat nej, sa hon. Men jag hade velat rösta om det, för jag hade velat säga min åsikt. Och det tror jag är många som kan känna igen sig i den.
Jag känner också, om det är något land i världen som skulle ha en folkomröstning om det här, så är det Sverige. Det här är ju en grundbult i hela vårt sätt att leva på. Och därför blir det för mig förhastat och forcerat att göra det på det här sättet. Särskilt eftersom vi, och där har ju Försvarsmakten uttalat sig och många andra experter har uttalat sig. Finns det säkerhetspolitiska motiv för att forcera fram det här? Då har ju de väldigt tydligt sagt att vi hade också kunnat fatta det här beslutet i höst till exempel. I oktober skulle vi kunna ha en folkomröstning. Redan det är ju, skulle jag säga, en väldigt snabb tidsplan. Men det hade skapat en större legitimitet, en styrka, även om det blev ett ja. Alltså inte att vi är splittrade som, det här ska ju vara så här nationens försvar. Att vi inte är splittrade i förhållande till detta. Och att det är en sånt där beslut som håller i sig. Det är inte en tillfällighet att opinionen ser ut så här just nu. Utan vi måste ju veta att det här kommer hålla i sig, för det här är ett beslut som kommer finnas kvar i generationen framöver.
Strax efter att den säkerhetspolitiska analysen hade presenterats i fredags förra veckan så infriades många av de farhågor om vad ett NATO-medlemskap skulle kunna innebära. Flera medier rapporterade då om att Turkiets statschef Erdogan sagt att, citat, skandinaviska länder är som ett pensionat för terroristorganisationer, slutcitat. Och uttalandena tolkades som att Turkiet kan tänkas att lägga in ett veto mot att Sverige och Finland går med i NATO. Och om de båda länderna inte går med på Turkiets krav. Och i måndags kväll så kom det också uppgifter som i och för sig motsades utav NATOs Jens Stoltenberg om att Turkiet kommer att stoppa ett svenskt och finskt medlemskap. Så här sa Turkiets utrikesminister i lördags kväll under ett informellt NATO-möte i Berlin.
But NATO is not a union, it's not an international organization, it is an alliance. Therefore, it is not only about the security, it's also about the solidarity, shoulder to shoulder solidarity, when allies are needed. Therefore, the problem is these two countries are openly supporting and are engaging with PKK-YPG. This is a terrorist organization. They have been attacking every day. Our troops, our soldiers, even yesterday, in our souls, we lost one soldier. Therefore, it is unacceptable and outrageous that our friends and allies are supporting this terrorist organization. And because of our fight against this terrorist organization, there have been export restrictions on the defense industry products that we are importing from allies and some countries are planning to be a member of NATO. And that's why Turkish people, predominantly, big majority of the Turkish people, are against the membership of those countries who are supporting PKK, YPG, terrorist organization. And they are asking us to block this membership.
Vad säger det här om NATO?
Men en av anledningarna till att det är väldigt tråkigt att vi inte hade en längre debatt om hela den här frågan var ju att vi har till exempel lyft den här typen av frågor. Att nu ingår ju vi i ett samarbete, ett väldigt organiserat samarbete militärt med ett land som själv håller på och flygbombar andra länder och egentligen går in i andra länder och krigar. Och det har viftats bort väldigt snabbt och kraftfullt av många. Och den här rapporten som riksdagen rapporterar, eller la fram då, tillsammans. Den säkerhetspolitiska analysen som lades fram tillsammans, som egentligen beslutsunderlaget för att gå med i NATO. Där beskrev man ju att svensk utrikespolitik skulle vara intakt. Vi skulle driva våra kärnvärden och allt skulle vara precis som vanligt. Vilket naturligtvis stod emot utredningar som tidigare har gjorts om vad det betyder att gå med i NATO. Det var så lustigt då att bara 5 timmar efter detta, när alla har sagt att det vi har sagt är fel, det stämmer inte, ingenting med Turkiet behöver vi ha att göra med, då kommer det här utspelet, ett väldigt aggressivt utspel mot Sverige. Som i grund och botten handlar om de kurdiska minoriteterna som Erdogan förföljer och som flyr ifrån Turkiet, söker asyl i Sverige och då får det till exempel. Det vill inte han, det ska han hindra och det ska vi anpassa oss till. Och han tar också upp i det här klippet YPG och det är den här organisationen som har bekämpat IS och fått stopp på den här terrorsekten som hela världen lever i någon slags tacksamhetsskuld till. Det anser ju Turkiet är en terroristorganisation, där ju regeringen var tydlig med att, och det skrev de ju på i november. Alla stater som stämplar YPG som terrorister är oacceptabla. Så det är därför jag har lyft också det gentemot regeringen. Det här måste ni markera. Och regeringen har ju också krävt HDP:s, alltså vänsterpartiet i Turkiet. Han, partiledaren, sitter alltså i fängelse. En sån stat är det. Och där har ju regeringen krävt att han friges och att det ska komma fram. Så att här är det ju väldigt viktigt att vi ser till att vi inte får en anpassning och att han inte... Jag tror att han ändå kommer rösta för, så att säga. Men han vill ju ha någonting. Och eventuellt kommer han få någonting. Och det tycker jag är obehagligt. Att vi ska gå den här typen av krafter till mötes. Och att han då ska få mer vapen. För vad innebär det i slutändan? Han kommer att ge sig på den kurdiska minoriteten.
För det handlar också på något sätt om vapenexporten här.
Precis, där har ju Sverige stått upp för ett vapenembargo sedan 2019. Därför att han är ute och krigar. Han vill ha mer vapen av NATO-länder. Och så ska han nu få det. Genom den här utpressningen och den här beroendeställningen som vi har försatt oss i. Det är det som blir det stora problemet med NATO. Att vi går ihop med de där krafterna som vi egentligen vill bekämpa på många sätt.
Man kan tänka sig att debatten nu om NATO snarare kommer handla om vad Sveriges NATO-medlemskap ska innehålla. Vad tycker du är viktigt att vänstern fortsätter slå vakt om?
Det är samma delar som vi pratat om fram till NATO-medlemskapet, skulle jag säga. Att införa till exempel en lagstiftning i Sverige mot kärnvapen både i fredstid och i krigstid. Det är ju inte lika starka uttalanden som Norge och Danmark har. Det är också därför de nu har en diskussion i sitt land om att förändra de här delarna. Permanenta militära utländska baser vill vi ju inte ha i Sverige, utan det är viktigt för oss att vi har liksom kontroll över våra egna territorium. Och de här delarna kring försvarsmakten, att vi behåller vår makt över vårt eget försvar och fokuserar på det som är bäst för Sverige. Därför att det finns en så stor risk att man sugs in i ett mer NATO-baserat försvar som har offensiva operationer där ute för att, som det heter, säkerställa alliansens säkerhet. Men de operationerna är ofta rätt dåliga.
Idag har vi snackat om NATO och debatten om NATO och vad som händer nu. Har du något annat tips på vad vi borde prata om i kommande avsnitt? Skicka gärna in ett mejl till podd@vanstepartiet.se och då ska det vara podd med 2D med dina förslag. Tack för att ni har lyssnat och ha en god vecka, så snackar vi snart igen i en poddspelare nära dig.